Hej, jag heter William. Välkommen till 9R3-podden. Idag kommer jag att sammanfatta och recensera boken. On the Minting of Money, på svenska om myntprägling, är Nicolaus Copernicus korta men inflytelserika ekonomiska skrift från 1526. Den tillkom i Kungliga Preussen, en politiskt omstridd del av den polska kronan vid Östersjön, i en tid då olika mynt med skiftande silverhalt skapade osäkerhet i handel och skatteuppbörd. För svenska läsare är miljön lätt att placera i den bredare Östersjövärld där makt, metall och handel band samman städer och furstendömen. Texten är inte en modern lärobok utan ett reforminriktat memorandum till beslutsfattare. Copernicus undersöker varför pengar förlorar värde, hur försämrade mynt påverkar priser och varför människor håller undan de bättre mynten. Han argumenterar också för en enhetlig och stabil myntordning. Skriften är särskilt känd för en tidig formulering av idén att sämre pengar tränger undan bättre pengar ur cirkulationen, senare kallad Greshams lag. Boken förenar praktisk statsförvaltning, ekonomiskt resonemang och renässansens intresse för ordning, mått och samhällsstabilitet. Jag kommer att ge dig de viktigaste lärdomarna från den här boken. För det första, myntförsämring som ett hot mot hela samhällsordningen. Copernicus behandlar inte myntfrågan som en teknisk detalj för mynthus och köpmän. Han ser pengar med instabilt värde som en offentlig skada, jämförbar med andra krafter som kan försvaga ett rike. Resonemanget bygger på att pengar fungerar som ett gemensamt mått i vardagens utbyten. Om den enhet som ska mäta värde ständigt ändras blir prisjämförelser svårare och avtal mindre begripliga. Köpare och säljare kan då vilseledas, även när de formellt använder samma myntslag. Detta är kärnan i hans krav på fasthet i penningväsendet. Ett mynts präglade nominella värde räcker inte om metallinnehållet bakom myntet har tunnats ut. När en härskare låter tillverka nya mynt med lägre vikt eller sämre finhalt men ger dem samma officiella värde flyttas kostnaden ut i ekonomin. Den syns i stigande priser, försvagat förtroende och konflikter mellan de som tar emot respektive betalar med mynten. Copernicus analys är historiskt viktig eftersom den gör kopplingen mellan politiska beslut om myntning och vanliga människors handelsvillkor tydlig. För en nutida läsare visar den varför pengar inte bara är ett betalningsmedel utan också en institution som kräver trovärdiga regler. För andra, varför sämre mynt driver undan bättre mynt. Skriftens mest kända idé är mekanismen som senare blivit känd som Copernicus-Greshams lag. Den uppstår när två sorters mynt tvingas cirkulera till samma nominella värde trots att det ena innehåller mer ädelmetall och därför har högre verkligt värde. Det rationella beteendet blir då att betala med det sämre myntet och behålla, smälta ned eller föra bort det bättre. Resultatet är inte att det bättre myntet magiskt upphör att finnas, utan att det försvinner från den vanliga handeln. Copernicus förklarar alltså ett systemfel, inte en moralisk brist hos enskilda användare. Om reglerna behandlar olika värden som lika, anpassar sig människor efter skillnaden. I hans prussiska sammanhang var detta ett praktiskt problem, eftersom flera myntsorter och varierande kvalitet kunde cirkulera parallellt. Principen hjälper också till att förklara varför en myntreform måste vara genomtänkt i sin övergång. Att bara ge ut ett nytt mynt utan att hantera äldre mynt kan bevara den snedvridning man vill lösa. Idén är fortfarande användbar som en precis påminnelse om att dåliga incitament kan få förutsägbara följder. Men den gäller särskilt när lag eller myndighet anger samma betalningsvärde för pengar med olika underliggande värde, inte som ett enkelt påstående om alla typer av pengar. För det tredje, penningmängd, priser och härskarens ansvar. Copernicus kopplar myntets värdefall till både försämrad metallhalt och en alltför stor mängd pengar. När mynt blir rikligare utan att deras verkliga innehåll motsvarar den utgivna värderingen kan den allmänna prisnivån stiga. Han formulerar därmed en tidig och betydelsefull insikt om sambandet mellan penningutgivning och priser. Texten bör inte läsas som en fullt utvecklad modern teori om inflation eftersom den skrevs långt före dagens centralbanker, kreditpengar och nationalräkenskaper. Ändå är dess grundläggande kausalitet klar. Om staten försöker vinna inkomster genom att späda ut myntets kvalitet kan den kortsiktiga vinsten följas av bredare förluster för handel och förtroende. Ansvarsfrågan är central. Copernicus riktar kritiken mot den myndighet som kontrollerar myntningen snarare än mot marknadsaktörer som reagerar på nya villkor. I ett Östersjöområde med handel över gränser och konkurrerande politiska intressen blev ett pålitligt mynt dessutom en fråga om territoriets anseende. Resonemanget har en modern klang, men dess styrka ligger i den konkreta institutionella utgångspunkten. Stabil valuta kräver återhållsamhet, insyn och en vilja att inte dölja värdeminskning bakom ett oförändrat namn eller en oförändrad stämpel. För det fjärde, en enhetlig myntordning som politisk reform. Copernicus nöjer sig inte med att beskriva problemen utan förespråkar reformer av den preussiska myntordningen. En grundtanke är att myntningen behöver samordnas så att överflödig och motstridig utgivning begränsas. Istället för flera auktoriteter som kan skapa mynt med skilda standarder vill han se en mer enhetlig ordning. Det är ett argument för administrativ kontroll, men också för tydlighet för de som handlar, betalar skatt och värderar sina tillgångar. Han betonar vidare behovet av att hantera gamla mynt när nya införs. Om äldre och nyare mynt av olika kvalitet samtidigt ges samma officiella ställning skapas just den situation där de bättre mynten lämnar handeln. Reformen måste därför omfatta hela cirkulationen, inte bara tillverkningen av nästa myntserie. Detta visar att Copernicus tänker i system. Myntets metall, prägel, mängd, lagliga värde och övergångsregler påverkar varandra. Hans förslag ska inte likställas med dagens syn på oberoende centralbanker eller elektroniska betalningar. Men de visar en tidig förståelse för att stabila pengar är beroende av institutionell samordning. Därför är texten också ett dokument om statskapacitet. Ett rike kan inte bevara förtroendet för sin valuta enbart genom påbud om dess egna regler gör värdeskillnader uppenbara och lönsamma att utnyttja. Slutligen, Copernicus, som ekonomiskt tänkare bortom astronomin, On the Minting of Money, ger en annan bild av Copernicus än den välkända astronomen bakom den heliocentriska världsbilden. Han var också verksam i kyrklig och regional förvaltning och hans penningpolitiska text växte fram ur konkreta frågor om styre i kungliga prätet. Det gör skriften värdefull som ett exempel på renässansens breda lärdomsideal där matematiskt tänkande, juridik, administration och samhällsfrågor kunde mötas. Den ekonomiska betydelsen ligger inte främst i att Copernicus skapade ett komplett system för nationalekonomi. Fältet existerade ännu inte i modern mening. Hans bidrag är istället en skarp analys av hur monetära regler formar beteenden och hur försämrade standarder kan skada det allmänna. Textens korta format bidrar till dess särprägel. Den argumenterar koncentrerat från ett lokalt reformproblem till allmänna principer om mått, värde och politiskt ansvar. Läsaren bör samtidigt vara försiktig med efterhandsetiketter. Att en idé senare förknippats med Greshams lag betyder inte att Copernicus skrev en modern ekonomihandbok eller förutsåg varje senare teori. Hans styrka är den tidiga klarheten i en specifik fråga. Som historisk källa visar boken att viktiga ekonomiska insikter inte enbart föddes i senare finanscentra, utan också i den politiskt komplexa Östersjöregion där myntets trovärdighet var avgörande för handel och styre. Sammanfattningsvis, boken passar läsare som vill förstå pengars historia, tidig ekonomisk teori eller Copernicus verksamhet bortom astronomin. Den är särskilt givande för studenter inom ekonomi, idéhistoria och politisk historia. Men också för den som vill ha en koncentrerad primärtext om varför monetärt förtroende spelar roll. Läsningen ger inga färdiga svar på dagens räntor, banker eller digitala valutor. Däremot tränar den läsaren i att skilja mellan ett pengabelopps officiella beteckning och dess faktiska köpkraft eller underliggande värde. Den visar också varför regler kring pengar påverkar människors val, ofta på sätt som beslutsfattare inte önskat. Jämfört med moderna böcker om inflation eller valuta är On the Minting of Money mindre omfattande och saknar statistik, modeller och nutida exempel. Just därför framträder det styrka tydligt. Copernicus argumenterar nära det konkreta problemet med myntvikt, metallhalt och cirkulation, men når principer som blivit bestående. Den skiljer sig också från många ekonomiska klassiker genom att vara ett praktiskt reformdokument. Skrivet för ett bestämt politiskt sammanhang i 1500-talets prussiska Östersjöregion. För svenska läsare kan den dessutom placeras i samma större historiska rum som den nordiska och baltiska handeln. Där pålitliga mynt var en förutsättning för utbyte över politiska gränser. Boken står ut genom sin förening av administrativ realism och analytisk precision. Den visar en berömd vetenskapsman som granskar ett vardagligt styrmedel och förklarar varför ett samhälle förlorar när dess mått på värde blir opålitligt. Om du vill stödja Nicolaus Copernicus, du kan köpa boken via Amazon-länken som jag lagt i podcastbeskrivningen. Efter att du har läst boken, berätta gärna vad du tycker och dela dina tankar. Vi ses!